Podplay.
Inför en jublande folkmassa håller böden upp det avhuggna huvudet. Marie Antoinette, den avskydda drottningen, är äntligen död. Nyheten sprids över landet av ridande bud. En av kurirerna galopperar söderut till den belägrade staden Toulon. Där passerar han sårade soldater och rykande artilleripjäser. Han frågar någon var befälhavaren finns och fortsätter sedan längs nytrampade vägar av jord och brädor, medan kanonerna åskar från fortet på kullen ovanför lägret. Utanför befälhavarens tält står en smal medellång man med hungriga blågrå ögon och långt stripigt mörkt hår. Han står böjd över en karta, uppvikt på tomma ammunitionslådor. Budbäraren sitter av, gör honör och tar ton. Enkan Capé har avrättats. Befälhavaren reagerar knappt på nyheten att den före detta drottningen tagits av daga. Hans fokus är på trupprörelser, artillerield och ständigt avancemang. Tills fortet på kullen är i hans händer och staden på andra sidan höjderna tvingas kapitulera. Budbäraren rider därifrån, tagen av den unge befälhavaren med det egendomliga namnet. Mannen som på bara ett par år kommer att bli revolutionens Frankrikes mest kända, mest framgångsrika general och sätta en hel kontinent i brand.
Du lyssnar på historien om Napoleon Bonaparte, pojken från ett kungarikes utkanter som blev kejsare över ett nytt imperium. Jag heter Blenda Zettervall-Klingert. När Marie Antoinette går till sitt möte med giljotinen i oktober 1793 är Napoleon Bonaparte långt ifrån Paris folkmassor och revolutionära församlingar. Han är utanför staden Toulon, på Medelhavskusten, och jobbar sig metodiskt fram mot de strategiska fort som han behöver för att tvinga fienden ur staden. För Frankrike är i krig och fienderna är många. Just i Toulon är det en royalistisk fransk armé stödd av engelska slagskepp som står för motståndet. Det här är Napoleons första befäl och det är ren tur att han fått det. Han är bara 24 år gammal och råkade bara befinna sig i närheten av belägringen när den tidigare befälhavaren skadades. Tack vare några vänliga ord från politiska högdjur som visste att Napoleon var revolutionens vän fick han ta över uppdraget och fördriva fienden från Toulon. Och han tänker inte gå miste om den här möjligheten. Han har slitit på tok för hårt för att ta sig hit och är totalt inställd på att ta sig framåt och uppåt i världen. Napoleon börjar dock sin historia långt från rampljuset. Han föds den 15 augusti 1769 som den näst äldsta pojken i en barnaskara på 8 i en rätt så punkfamilj på ön Korsika. Ön har tillhört Genua i många år och blir fransk mindre än ett år innan Napoleone Bonaparte, som han heter vid födseln, ser dagens ljus. Vid den här tiden är det ingen i hans familj, inga grannar på gatan, knappt någon överhuvudtaget i hemstaden Ajaccio som ser sig som fransmän. Och det kommer inte Napoleon heller göra. Under hela sin barndom är han först och främst korsikan. Fransmännen ser han mest som inkräktare och ockupanter. En känsla som liksom ligger i själva jorden här på ön.
Man måste veta då att han var en adelsfamilj. Både mamman och pappan var från adliga familjer. Visserligen lågadliga, men det var adliga.
Det här är Herman Lindqvist, journalist och författare, som hängt med oss genom franska revolutionen.
Hela inledningen på hans liv så gick helt ut på att han skulle vara på Korsika och stanna på Korsika, och de skulle bli Korsikas ledare, ta över Korsika. Det var hans mål. Men han beskrivs som en mycket bråkig och bullrig och störande person. Så han kallades för rabillone, som betyder en som bara river ner och förstör. Och med en slags elvisp som liten, som for överallt liksom.
Som tur är pappa Bonaparte en pragmatisk man. Han ser potentialen i lille Napoleons hetlevrade temperament och tycker att han passar in perfekt i det militära. Redan innan Napoleons födelse har han märkt åt vilket håll vinden blåser och blivit kompis med den nya överheten. Det kommer löna sig. Bland annat fixar han en frisedel till den kungliga militärakademin. Men innan han kan börja på den prestigefulla skolan måste Napoleon lära sig franska. För han kan knappt ett ord av sitt officiella modersmål. Han pratar italienska och korsikanska, en slags norditalienska som marinerats på den snåriga, råbarkade ön i flera hundra år.
Först är han i en skola där han skulle lära sig blixtsnabbt franska. Och sen kom han till en militärskola. Och där lär han sig mer franska. Och han är väldigt duktig, väldigt intelligent och framgångsrik. Så att han är en av de få i den skolan som väljs ut att skickas till Paris och gå på en militärhögskola. Den som ligger vid Invalidomen, där, den finaste franska högskolan.
Det här är en tid och plats när det är väldigt viktigt att låta rätt, se rätt ut och vara från rätt familj. Och Napoleon sticker minst sagt ut i skolan. Han är inte van vid den fisförnäma elegans klasskamraterna vuxit upp med och får höra en hel del versioner av glåpordet lantis. Och så är det då hans dialekt. Tänker att vara ny i klassen och prata med den grövsta Babben Larsson-gotländskan på en plats där alla andra låter som kungen. Att Napoleon är väldigt lättretad och inte viker sig för bråk gör honom till den perfekta måltavlan för skolans mobbare. Han har inga vänner att tala om och håller sig mest för sig själv under den här tiden.
Och han var mycket, mycket intresserad av allting. Han var intresserad av historia och samtiden, och han hade litterära ambitioner. Han skrev noveller och essäer och ville redan i mycket unga år börja skriva Korsikas historia. Så att han var väldigt mångsidig.
Så lille Napoleon gör ingen social succé direkt. Men studierna går alltså bättre. Eleverna får lära sig mycket om de antika grekerna, romarna och perserna. Och Napoleon slukar berättelserna med hull och hår. Men det är framförallt matte han utmärker sig i. Det här är ett språk han fattar direkt, till skillnad från franskan. Efter flera års slit och mobbning tar Napoleon examen, 16 år gammal, och placeras i ett regemente i sydöstra Frankrike. Men världen han nyss stigit in i, styrd av regler och gamla traditioner, kommer snart att vändas upp och ner. För år 1789 samlas riksdagen i Versailles, och det tredje ståndet, alltså bönder och borgare, kräver fler friheter och rättigheter. Napoleon är övertygad republikan redan innan riksdagen samlas. När tredje ståndet blir mer radikala och slutligen bildar en ny nationalförsamling kan man lätt tänka sig att Napoleon läser nyheterna med glädje. Men han blir inte direkt överlycklig när den stora smällen kommer. Och en ilsken och less folkmassa i Paris stormar det kungliga fängelset Bastiljen. Han håller med om de politiska tankarna bakom händelsen. Men om det är något Napoleon inte gillar så är det oordning. Och en nyckfull folkmassa är oordning av högsta klass. Den känslan blir bara starkare 1792 när han befinner sig i huvudstaden. En mobb bryter sig in i slottet Tullerierna där kungafamiljen hålls inspärrad. De hugger vaktstyrkan i små bitar och kungligheterna tvingas söka skydd hos nationalförsamlingen. Napoleon besöker det sargade slottet senare på dagen och vandrar runt kring de lemlästade kropparna. Han blir djupt berörd av hur till synes vanliga människor skändar de döda soldaterna. Om han varit kung hade han skingrat pöben med kanoner, säger han senare till en vän. Och det kommer visa sig om bara ett par år att Napoleon verkligen menar det. Men först är det dags för år 1793. Det är nu han får ta över befälet i Toulon och visa vad han går för. Och det gör han. Napoleon samlar på sig alla kanoner inom flera mils radie och bombar forten och höjderna runt staden. För han har förstått något som ingen av hans överordnade gjort. Han behöver inte storma staden för att ta över den. Ett enda fort kan räcka. Därifrån når hans kanoner in till staden och de brittiska slagskepp som ligger i hamnen. De kommer bli tvungna att ge upp. I december 1793, efter flera månaders belägring, leder Napoleon själv sina trupper in i fortet. Och kort därpå faller Toulon. Kort efter sin stora triumf belönas han med en befordran. Bara 24 år gammal blir han brigadgeneral i republikens armé.
Ja, han är väldigt ung för det här. Men anledningen till att han stiger i graderna snabbt där som ung man är att han visar sån talang. När de skulle befria Toulon så var det han som liksom ledde artilleriet. Han visste precis hur de skulle placera kanonerna. Han hade en strategi och artillerikunskaper. Och det räckte med för att han skulle bli avancerad.
Men han är inte helt nöjd med sitt nya uppdrag. Att slåss mot inhemska upprorsmakare i västra Frankrike. Det är inte direkt glamoröst. Och Napoleon bestämmer sig helt enkelt för att strunta i det. Han reser till Paris istället och tjatar till sig en ny postering. Och det är under de här månaderna i Paris som han kommer få sitt andra stora genombrott. För den nya regimen är nämligen oerhört korrupt. Det vet alla. Och det stora missnöjet öppnar dörren för en royalistisk motrevolution. Knappt 2 år efter att kungen och drottningen lagts under bilan samlas tusentals arga parisare på gatorna på morgonen den 5 oktober 1795. De tänker storma riksdagen och återinföra kungamakten. Men när de närmar sig de broar som leder över floden Seine ser de något märkligt. Barrikader.
Ja, det var så att han, när han gjorde sin stora stöt i Paris, omständigheterna omkring är också ganska typiska för Napoleon. Han är en man som agerar väldigt snabbt i stunden, han fattar blixtsnabba beslut. Och den kvällen när royalisterna i Paris försökte göra en kupp mot vänstern så var Napoleon på teatern egentligen och hörde han väl buller och brak och så sökte han upp sina vänner i vänstern och de frågade bara, är du med oss eller mot oss? Och han sa, var är kanonerna? Och så ställde han kanoner på vissa strategiska ställen i centrala Paris. Och det mejade ner då massa civila kan man säga, men de var alltså royalistiska oppositionsmän.
Napoleon har fått fullt mandat att ta itu med den oordnade pöben. Och han besvarar folkmassans politiska slagord med druvhagel. Det innebär ungefär att man laddar en kanon med behållare fulla av hagel och splitter som dundrar ut mot måltavlorna i en gräslig, hänsynslös skur. Blodiga gatustrider härjar i flera timmar och hundratals medborgare dör. Men Napoleons trupper håller ställningarna. Till slut måste den royalistiska mobben kasta in handduken. Det här kommer bli sista gången under hela revolutionen som en beväpnad folkmassa påverkar politiken.
I det ögonblicket var det han som var den mäktigaste mannen i Paris. Och han blixtsnabbt så han det och fattade beslut och flyttade in på rätt ställe där han skulle bo som härskare. Och fick en jättebra lön. Och där är början på hans riktiga karriär.
Men i upprorets efterspel kommer Napoleons liv ta en oväntad vändning. För han beordrar att alla privata vapen i staden ska lämnas in. Utan vapen kan en folkmassa inte bli allt för farlig, tänker han nog. Och en grå oktoberdag, när Napoleon själv står vid en inlämningsplats, kliver en ung pojke fram med en värja. Han ber att få behålla den som det sista minnet av sin far, som mördades i revolutionens värsta terror. Napoleons sentimentala sida sätts i gungning. Självklart ska pojken behålla värjan. Sen fortsätter han banka av och an i flera timmar och tänker nog inte mer på saken. Tills han ser en kvinna gå med bestämda steg rakt emot honom. Hon har vågigt hår, ljusbruna ögon och det vackraste leendet han någonsin sett. Hon är pojkens mamma och tackar för generalens vänlighet. Napoleon är helt golvad. Hon hade lika gärna kunnat ta värjan och huggit honom rakt i hjärtat. Det är kanske en lite friserad historia, men i runda slängar är det så Napoleon träffar Marie, Josephine, Rose de Beauharnais. Napoleon blir störtförälskad, närmast besatt till och med. Han tänker på Josephine, som han kallar henne, varje vaken sekund. Han besöker henne så ofta han kan och skriver till henne när de inte ses.
Han skrev en enorm flod av brev som han dikterade. Han skrev en 3-4 brev om dagen. Napoleon skrev överhuvudtaget ungefär 80 000 brev i sitt liv. Först kan det vara ett enormt passionerat brev till Josephine, där han beskriver i detalj vad han tänker göra med henne när de möts. Och nästa brev, 5 minuter senare, heter någon general som han skäller ut, som har gjort bort sig. Så det blev till Josephine igen. Men han var alltså passionerat förälskad. Samtidigt som han jobbade. Så att det är ganska roligt. Det visar vilken levande människa det var.
Att hon har 2 barn bryr han sig inte det minsta om. Tvärtom sitter han och roar dem många långa kvällar med spökhistorier och berättelser från armén. Han bryr sig inte heller om att Josephine har en hel radda kärleksaffärer bakom sig. Napoleon är bara intresserad av att de två är tillsammans här och nu.
Alla vi som har varit i denna personsförälskelsenivå vet att det går inte att förnuft diskutera en sån människa till lugn igen. Hans bröder och familj och alla sa att du kan få den vackraste flickan i Paris. Alla kvinnorna körde fram sina döttrar. Voilà. Han såg ingenting, han såg bara Josephine. Hon var 7 år äldre. Hennes tänder var kolsvarta för hon kom från Västindien, från en stor sockerplantage. Hon hette då Josephine Beauharnais för att hon var änka efter en mycket stilig ung general. Hon hade 2 barn i puberteten.
Efter en kort tids uppvaktning friar han till Josephine. Men hon är inte lika såld på sin korsikanske beundrare som han är på henne. Hon tvivlar en hel del innan hon till slut går med på frieriet. Och bröllopet kommer inte bli särskilt romantiskt det heller. För vid det här laget, på vårvintern 1796, har Napoleon fått en saftig belöning för att ha räddat regimen från den arga, royalistiska folkmobben i Paris. Han blir befälhavare för de franska styrkorna i Italien. Napoleon fullkomligt slukar böcker om Italiens geografi och pluggar in allt han kan om sina fiender, städerna i området och gamla allianser. Han tänker kunna allt, så han har bästa möjlighet att vinna. Men det är ju lätt att glömma tiden när man pluggar så hårt. Så pass att Napoleon blir 2 timmar sen till sitt eget bröllop. Han rusar ut från sin kammare till en måttligt road Josephine. Vigselförrättaren har redan gått hem och en adjunkt har fått hoppa in istället. Men inte bryr sig Napoleon. Nu har han sin älskade Josephine och inget kan komma emellan dem. 2 dagar efter det något snopna bröllopet reser Napoleon söderut till kriget. Fienden i Italien är en blandning av olika stadsstater och kungadömen med Österrike i spetsen. Napoleons uppdrag är att binda upp fienden i Italien medan en annan fransk armé går igenom södra Tyskland och tvingar fram en fred. Men den planen tilltalar inte alls Napoleon. Så han gör en egen plan. På kort tid splittrar han fienden i flera mindre arméer och betar av den ena efter den andra. Han erövrar städer och fort, tvingar mindre kungariken till fred och rör sig oväntat snabbt över norra Italien mot Österrike. Till slut är hans arméer bara ett 10-tal mil från Wien och de vettskrämda österrikarna tvingas till förhandlingsbordet. Napoleon ordnar en fred som är riktigt gynnsam för Frankrike och avslutar kriget på eget bevåg. Ingen hade räknat med att han skulle gå och vinna kriget på bara några månader, helt emot sina order. Men regimen i Paris har inget annat val än att gå med på freden han har ordnat. Under hela kriget har Napoleon nämligen skickat hem ständiga rapporter om sina segrar som trycks i tidningar och delas på salonger och gatuhörn. Han har förgyllt sina egna prestationer lite extra och är folkets stora favorit. Det skadar inte heller att han skickat konstskatter och kistor med guld till den ekonomiskt utsvultna huvudstaden. Han har också skickat mängder med kärleksbrev hem till Josephine. Men han får inte särskilt många tillbaka. Hon har nämligen skaffat en stilig älskare och har fullt upp med honom. När Napoleon återvänder till Paris 1798 är han landets mest hyllade hjälte. Men han gör inte för stort väsen av sig. När han rider in i huvudstaden är det inte i någon triumfvagn eller kungaliknande kläder. Bara hans vanliga slitna uniform med en enkel grå rock över. Men låt er inte luras av den nedtonade imagen. Napoleon ser till att få ännu ett prestigefullt befäl. Och den här gången gäller det landets farligaste, mest inbitna fiende, Storbritannien. Han ska förbereda en armé som ska invadera den envisa önationen. Men han inser snabbt att det inte kommer gå. För den brittiska flottan är i en klass för sig. Det vet till och med de mest patriotiska fransmännen. Det finns alltså ingen rimlig chans att ens ta sig över Engelska kanalen. De franska skeppen kommer bli helt söndersmulade.
Han hade massor med idéer, bland annat hade han en idé om tunnlar. Man skulle gräva tunnel till England.
Den idén går han inte vidare med. Men det finns andra sätt att klämma åt engelsmännen. Egypten tillhör vid den här tiden officiellt det osmanska riket som sträcker sig från Balkan, över Turkiet och in i Mellanöstern. Men landet styr sig själv till stor del och osmanerna har inte särskilt mycket inflytande i praktiken. Egypten råkar dessutom vara en livsviktig ådra för engelsmännens handel till och från Indien. Som av en händelse får Napoleon order att invadera landet vid Nilen och sprida revolutionens värderingar om broderskap, frihet och jämlikhet ner dit med svärd och kanoner.
Och hela den historien är ganska fascinerande och typisk för Napoleon. Och de åker iväg med stor flotta i rasande fart över Medelhavet och passerar Malta först. Och Malta intar de blixtsnabbt, det är engelskt. Och på Napoleons sätt så på en vecka gör de om Malta. Han inför sophämtning, postväsen, en ny administration och för, liksom en helt ny förvaltning på Malta. Men det tar bara en vecka för det var så litet. Och så åkte de vidare till Egypten, kom till Alexandria.
Napoleon lastar inte bara ombord soldater och artilleripjäser på fartygen utan också hundratals vetenskapsmän, kartografer, arkeologer och alla andra smarta typer. Han tänker göra detta till en upptäcksresa lika mycket som ett fälttåg. Och den första biten lyckas i högsta grad. Bland annat hittar fransmännen Rosetta-stenen, ett svart stenblock med samma text på fornegyptiska och grekiska. Den här upptäckten gör att man för första gången sedan antiken kan översätta hieroglyfer och förstå vad som står på alla monument och papyrusrullar i landet. En ordentlig seger för Napoleons kompani, med vetenskapsmän alltså. Militärt går det till en början som det brukar. Napoleon städar snabbt undan de inhemska styrkorna i skuggan av pyramiderna och hugger sig fram genom öknen med frenetisk effektivitet. Men sen kommer ett ofantligt bakslag. Brittiska slagskepp har spårat expeditionen till Egypten. Under den enögda, enarmade amiralen Lord Nelson attackerar de Napoleons flotta. Och fransmännen har inte en chans. Ett av fartygen exploderar med en så enorm smäll att Napoleon och hans soldater hör den flera mil bort. Plötsligt är den franska armén fast i Egypten, hundratals mil hemifrån.
Och det var ju Napoleons stora misstag hela tiden. Han förstod inte riktigt sjöfarten och örlogsen och skepp och fartyg. De hade inte sett till att de kunde klara det här. Så plötsligt så var hela franska armén och Napoleon fångar i Egypten. För de hade inte tillräckliga fartyg att åka därifrån.
I sina nyhetsbulletiner hem till Frankrike nämner Napoleon inte bakslaget, bara sina enorma bedrifter. Hans näsa för propaganda är alltså inget fel på. Men han vet också hur allvarligt läget är. Engelsmännen kan ju omringa honom, om de får tillräckligt med tid. Han måste ta sig härifrån, men inte bara på grund av britterna. För han hör rykten om att något håller på att hända i hemlandet. Något han absolut inte tänker missa. Vi har ju nämnt att regimen i Frankrike är rätt impopulär. Korruptionen är omfattande och de ledande politikerna verkar mest intresserade av att sko sig på folket. Det var inte vad fransmännen tänkte sig när de gjorde revolution och välte kungamakten. Missnöjet är utbrett. Och det viskas allt mer i Paris salonger och torg att något borde göras åt de utsugande makthavarna. Så Napoleon gör det enda rimliga. Han överger armén i Egypten, sätter sig i en liten båt och smiter hem över Medelhavet. För under sina fälttåg och kontakter med landets politiker har Napoleon fått en sån där känsla man får ibland på jobbet. Att chefen och ledningen inte vet vad de sysslar med. Och allt vore lättare om man fick göra det själv. Den känslan har vuxit fram under flera år. Vid det här laget, på sensommaren 1799, är han övertygad att han kan bringa ordning i kaoset och rädda revolutionen från korrupta, ineffektiva oduglingar. Han känner rent av att han är vald av ödet. Timingen visar sig helt perfekt. När han återvänder till Paris på hösten finns redan en sammansvärjning i startgroparna. Allt de behöver är någon med arméns förtroende och förmåga att agera kallt under svåra omständigheter. En roll som är klippt och skuren för Napoleon. Han bjuds in i sammansvärjningen och nappar direkt. Allt planeras in i minsta detalj och största möjliga hemlighet. Den 8 november 1799 skrider de till verket. Första steget är att lura riksdagens båda kammare att en kupp är i görningen och att de alla är i fara. Därför måste de snabbt bort från Paris till en borg i en liten förstad. När alla väl är på plats där ska de politiska deltagarna i komplotten, grovt förenklat, övertyga eller tvinga församlingen att skrota konstitutionen och skapa ett nytt styre med komplottledarna vid rodret. Men problemet är att många ledamöter anar ugglor i mossen. Och när en otålig och otypiskt bufflig Napoleon störtar in i församlingen och försöker pressa dem att driva igenom den nya författningen snabbt, fattar många vad som händer. Detta är kuppen. Ledamöterna vänder sig mot Napoleon, kallar honom tyrann och svikare, och vissa börjar till och med knuffa och slå honom. Han tvingas ut på borggården, omskakad och slagen. Men han har ett kort kvar att spela. Sina trogna soldater som finns precis utanför borgen. Han säger att han blivit överfallen och pumpar soldaterna fulla med hämndlystnad. De stormar in i församlingen och driver ledamöterna på flykten. Några samlas in igen och måste med hjärtat i halsgropen motvilligt rösta igenom alla reformer Napoleon och hans kumpaner vill ha.
Det var ju som operett alltihopa. Men oppositionen förstod ju vad som är på gång. Men de kunde inte göra någonting. Och Napoleons bror var då, tror jag, talman i parlamentet just då. Så att han höll i det hela.
När kuppen är över finns i praktiken ingen riksdag längre. Landet ska styras av tre konsuler, ungefär som tre presidenter kan man säga. Och nu vänder Napoleon sin kallhamrade sida mot kumpanerna. Han kräver att utses till första konsul. Med mer makt och inflytande än de andra. Och han får som han vill. Från och med nu ska alla beslut gå igenom honom. Bara 30 år gammal har den mobbade pojken från Korsika gjort sig till hela Frankrikes överhuvud. Och han är minst sagt flitig i sin nya roll. Här kommer ett litet axplock av Napoleons reformer i franska samhället. Det införs öppna domstolar där domare utses av staten, inte genom allmänna val. Högre utbildning förstatligas. Och skickliga lärare kan få statliga belöningar. Rövarband och rebeller bekämpas nitiskt så att folk vågar resa genom landet igen. Och därmed ökar också handeln. Religionsfrihet, yttrandefrihet och äganderätt skrivs in i lagen. Och på tal om lagen, fram tills nu har landets olika delar haft egna lokala regler och bestämmelser. Nu är det slut med det.
Han genomför alltså mer reformer än någon har gjort i Frankrike sedan dess. Man kan börja på toppen. Frankrike hade exempel inte någon samlad lagbok. Det fanns en 300 olika lagar. Och Voltaire brukade säga att man byter lag lika ofta som man byter häst när man reste i Frankrike. Det var nya lagar, nytt område. Så de, på en mycket kort tid, och det var typiskt för Napoleon, och dessutom var väldigt intresserad av juridik, för hans pappa var advokat. Så han såg till att alla lagarna kom ihop och man gick igenom en enad lagbok som heter Code Napoleon, Code Civil. Och på kort tid, jag tror det tog 6 månader. Och den gäller fortfarande i princip och den ledde ju numera också i många andra länder i Europa.
Frankrike får alltså en gemensam lagtext för hela landet som kallas Napoleonska koden. Dessutom grundar han en centralbank, skipar fred med Vatikanen efter att katolska präster fördrivits och mördats under revolutionen och separerar kyrka och stat i lagen.
Och sen små roliga reformer som folk inte känner till är till exempel att det är han som låter bestämma att alla hus skulle då naturligtvis numreras, allt skulle vara ordning och system. Och då skulle man ha ett system och då så varje gata skulle säga att de udda husnummer var på ena sidan och de jämna på andra sidan. Och det skulle räknas från floden uppåt, från senfloden. Och det gjorde man sen infördes i Stockholm också i början på 1800-talet. Så alltså en mängd reformer från smått till stort som helt omvandlade hela Frankrike, moderniserade Frankrike på kort tid. Och han arbetade då dag och natt med en enorm aktivitet. Till exempel måltider. En normal måltid tog 8 minuter för honom. Och en statsbankett, då det var en stor statsbankett, tänkte Nobelmiddagen, det tog 20 minuter. Så att de flesta av gästerna som satt längst bort han aldrig får någon mat alls.
Hans stöd bland folket växer dock stadigt tack vare reformerna och stabiliteten de för med sig. Han grundar lydstater och nya republiker längs landets gränser som i praktiken styrs från Paris. Andra länder som Belgien, Schweiz och Italien hamnar nästan helt under fransk kontroll. Och 1804 känner Napoleon att det är dags för nästa steg i karriären. Och vad är bättre än att vara förste konsul?
Den 2 december 1804 är en kall, ruskig morgon. Inne i katedralen Notre Dame huttrar de förnäma utvalda gästerna i sina uniformer och utsmycknader. Salen glänser av alla sidenfanor, gyllene ornament och skenet från solen bakom silvriga moln. Till slut slås portarna upp och han kliver in. Klädd i en tung mantel med guldtrådar och en gyllene lagerkrans. Framme vid altaret möts han av självaste påven med en specialtillverkad krona redo. Napoleon rycker den ur hans händer och vänder sig mot församlingen. Ingen annan ska kröna honom. Det klarar han själv. Han håller kronan rakt över huvudet till rungande applåder och jubelrop. Sen kröner han sin drottning Josefin. Han svär att alltid styra för fransmannens ära. Men han svär ingen ed till Gud, biktar sig inte och tar ingen nattvard. För det är inte Gud som har gjort honom till kejsare. Det är han själv.
Napoleon Bonaparte är nu kejsare över alla fransmän. Och en rimlig fråga att ställa sig här är vad folk egentligen tycker om det nya kejsardömet. De har ju avskaffat monarkin bara 12 år tidigare och jublat när republiken grundats. Hur jämkar Napoleon sina uttalat revolutionära tankar med att han just gjort sig själv till envåldshärskare? Ja, på den frågan säger han, enligt vissa källor, revolutionen är över. Jag är revolutionen. Så var det med den saken. De andra europeiska makterna gillar dock inte kejsarens nya stil. Preussen, Ryssland, Storbritannien och det tysk-romerska riket med Österrike i spetsen går samman i ännu en koalition mot fransmännen. Detta är den tredje stora koalitionen mot fransmännen sedan revolutionen började. Och flera kommer det bli. Och Napoleon svarar på samma sätt som alltid. snabbt, effektivt och fullkomligt ostoppbart. Mindre än ett år efter sin kröning möter han en samlad rysk och österrikisk armé vid en plats som heter Austerlitz.
Austerlitz ligger ju i dagens Tjeckien. Man kanske tror att det skulle ligga någon annanstans, men det ligger i Tjeckien. Och slaget där kallas för Trekejsarslaget, för att han var ju då kejsare och ryska kejsaren Alexander den första var där och Franz Josef från Österreich. Men varken ryssen eller österrikaren ledde slaget, och de var mer klassiskt i att de stod på en kulle och tittade i kikare. Kanske de hade öronlappar också. Men Napoleon är med på fältet. Och det är då ett mycket invecklat slag. Hans stora talang var att när det kom en stor uppställning för ett krig, så försökte han dela på fienden och besegra den ena delen först och den andra sen, så att fienden tvingades dela på sig. Och det gjorde de här också. Och det var väldigt blodigt, 20 000 människor stupade minst. Både kejsarna Alexander och Franz Josef var helt knäckta och fördes bort gråtande.
Trots att fienden har nästan 15 000 fler soldater och är på hemmaplan, lyckas han lura dem i en fälla och dölja sina trupprörelser in i det sista. Sen väller fransmännen över motståndarna och jagar bort dem från fältet. Efteråt skriver Napoleon hem till sin älskade Josefin att han just utfört sitt bästa slag någonsin. Och effekten blir exakt vad han hoppats. Ryssland ber om fred. Österrike med. Och inte bara det. Under förhandlingarna upplöser Napoleon det tysk-romerska riket som dominerat Centraleuropa i över 1000 år. Istället grundar han nya lydstater och republiker i mycket av dagens Tyskland. På knappt 10 år har Napoleon gått från sitt första befäl i Toulon till att bli Europas absolut mest inflytelserika härskare och ändra spelplanen för hela kontinenten. Nu är det bara de förbannade engelsmännen kvar. Napoleon vet ju sedan länge att han inte kan invadera ön. Istället tillämpar han ekonomisk krigsföring. Han kallar det kontinentalsystemet. Och det går helt enkelt ut på att ingen i Europa får handla med Storbritannien. Om de gör det kommer Napoleons arméer på besök. Nu styr den korsikanska kejsaren över ett rike med över 70 miljoner invånare. Hans reformer följer med till alla platser hans arméer segrar. Men det följer ju med annat också. Plundringståg, svält, sjukdomar och hundratusentals döda på Europas slagfält. Men det verkar inte besvara Napoleon. Bara han utökar sin makt och revolutionens tankar är det värt det. Men alla håller inte med om hans stora idéer. Borta i Ryssland till exempel börjar man tröttna rejält på kontinentalsystemet efter några år. Utan handel med britterna kan man ju inte gotta sig i choklad, tobak eller andra lyxvaror som högdjuren i Moskva och Sankt Petersburg har vant sig vid. Så de överger sin fred med Frankrike och allierar sig med britterna istället. Som ni kan tänka er blir Napoleon inte nöjd när han får höra om det. Han samlar den största armén han någonsin lett. Över 600 000 man, hundratals kanoner och vagnar med förnödenheter. Sen sätter han kurs mot Moskva för att lära de uppstudsiga ryssarna en läxa. Men invasionen går långsammare än väntat. Och den här gången kommer den oövervinnliga franska armén möta sin överman.
Så de kom dit. Men fort de kom in över gränsen så inträffade det som ryssarna har gjort sedan i all historisk tid. Den brända jordens taktik. De kommer och de vet, eller deras egna spanare vet, att här ska vi komma till ett samhälle, kan vi få mat och vatten. Och då ser de att det bara brinner och alla brunnar är förgiftade. Och ju längre in man kommer desto vanskligare blir det. Och då måste de få hjälp bakifrån, liksom hemifrån så att säga. Och det blir svårare och svårare att leverera till trupperna ju längre in de kommer. Transportvägarna blir enorma och ryssarna tar ju naturligtvis dem också. Men de kommer till Moskva. När de kommer till Moskva så brinner det. Hela Moskva brinner upp, utom Kreml.
Ryssarna bränner sitt eget land och lämnar ingenting att äta, ingenstans att vila och ingenstans att ta skydd från plötsliga anfall. Efter flera hårda slag intar Napoleon till slut Moskva i september 1812. Men det blir inte direkt någon segerparad på Moskvas gator. Staden är helt tom och kort efter fransmännens intåg sätter dolda ryska trupper staden i brand.
Och det var också en svår sak för att de hade tänkt sig att de skulle flytta in i husen och övervintra där i väntan på att tsaren skulle komma och begära nåd. Men de flyttade in i Kreml, i det som stenhusen där som hade överlevt elden, och satt och väntade på tsaren. Och tsaren kom inte på mötet. Och vintern kom och det blev fruktansvärt kallt. En traditionell rysk kall vinter. Det är liksom 30 grader. Och de här franska trupperna var ju klädda för krig i Sydeuropa. De var på intet sätt förberedda med mössor och vantar och pälsar och så. Så att det var en enorm nöd. Samtidigt som det blev svårare att hitta mat. Och inte bara för dem utan också för tusentals hästar. Vad ska man hitta mitt i vintern 30 grader kallt? Hö för hästarna. Så de insåg då att de måste evakuera.
Det enda Napoleon kan göra är att vända om innan han blir omringad. Och på marschen hem börjar den riktiga katastrofen.
Och hela vägen blir en enda mardrömsritt genom ett fullständigt arktiskt kyligt Ryssland där vinden viner och isen frisas och ryssarna är på dem hela tiden från sidan och bakifrån och dödar liksom hela tiden kosacker och andra. Så att det blir en enorm förlust. Napoleon är då omgiven av sin innersta krets som skyddar honom och han kommer levande ut.
Men det är en sargad armé som till slut tar sig tillbaka till centrala Europa. Cirka 100 000 stridföra soldater av de 600 000 som påbörjade resan. Och nu ser Napoleons fiende sin stora chans. Ännu en koalition samlas och hela 1813 präglas av strider kors och tvärs över den europeiska kartan. Motståndet hemma i Frankrike ökar också. Folket börjar tycka att kejsaren börjar bete sig allt mer som en vanlig, självupptagen monark. Han tillsätter sina bröder som kungar i Spanien och Italien, sina vänner som adelsmän och marschalker och har till och med dumpat Josephine för en österrikisk prinsessa. Men det räcker inte. Till slut inser Napoleon att det är kört. Men han vägrar bli avsatt. Ingen annan säger till honom vad han ska göra. Så i april 1814 meddelar han franska folket och sina fiender att han abdikerar efter 10 år som kejsare. Han överger hellre tronen än att fransmännen ska fortsätta lida. Som del i sin abdikering förhandlar Napoleon till sig en liten ö i Medelhavet att styra som guvernör, Elba, utanför Italiens västkust. Där bor knappt 12 000 personer i nedslitna och fattiga gårdar och byar. Efter att ha regerat i princip hela Europa är Napoleons värld nu en liten bortglömd ö i Medelhavet. Men han visar snart samma beslutsamhet, energi och auktoritet på Elba som han gjort under hela sin karriär.
På Elba så gjorde han som alltid gör. Han reformerade allting på Elba och organiserade upp allting ordentligt. Det tog kanske 3 dagar någonting sånt. Det var inte roligt sen, vad ska jag göra nu?
Han moderniserar öns postväsende, låter bygga akvedukter och blir allmänt poppis bland öborna. De brittiska fångvaktarna kan bara se på med häpnad när deras 45-årige fånge kastar sig in i det ena projektet efter det andra. Men de ser inte allt han gör. För Napoleon har fortfarande vänner och spioner hemma i Frankrike. Och han vet mycket väl att folket inte är det minsta nöjda med den kung som installerats efter hans abdikation. I största möjliga tystnad börjar han planera sitt nästa drag.
Men han hade kontakt hela tiden med fastlandet och han visste att det fanns ett stort stöd för honom bland, i synnerhet i hans forna armé, i arméerna, soldaterna älskade Napoleon trots Ryssland, men han var ju en stor fältare som hade gjort Frankrike stort.
Och den 1 mars 1815, knappt ett år efter att han tagit av sig kronan, går larmet på Elba. Fången har rymt. Samma morgon kliver Napoleon i land nära Cannes på franska sydkusten. Han möts av runt 1000 lojala soldater och hyllas som kejsare. Men larmet når snart Paris och de kungliga arméerna skickas för att ta itu med den förrymda monarken.
Och de flesta soldaterna viker sig genast och faller till marken och bugar för kejsaren. Och då, för kejsaren använde den, som han själv sagt, den effektivaste generalen i franska armén, nämligen nationalsången, Allons enfants. Så när de här soldaterna kom och de plötsligt möts av den här melodin, Allons enfants, så satte det som en spruta i dem. Och för att under tiden hade missnöjet spritt sig väldigt i Paris med bourbonerna som hade återkommit och återtagit makten. Och den gamla aristokraten hade kommit tillbaka. Och det var ett liv och en värld som inte hade särskilt stort stöd hos befolkningens helhet. Utan självklart var det ju då den gamla aristokratin som tyckte det var toppen, men det var inte populärt. Så att det var lätt för Napoleon att få anhängare. Ju närmare han kom, och sen när han kom till Lyon, då hade han liksom en stor armé med sig redan av entusiaster. Så de tågade iväg och det bara gick som man körde en traktor genom sedesfältet. Det bara tjong.
Napoleon vände de franska arméerna till sin sida och tågar in i Paris den 20 mars. Den nya kungen tvingas fly hals över huvud. På mindre än 3 veckor tar Napoleon alltså tillbaka sin tron utan att avfyra ett enda skott. Den här gången kommer han dock inte sitta på tronen särskilt länge. Lika snabbt som han dyker upp i Frankrike samlas fiendeländerna ännu en gång. Under engelsk och preussisk ledning invaderar de Belgien, som är en del av Frankrike på den här tiden. Napoleon samlar snabbt en armé och ger sig av för att göra upp med fienden en gång för alla. Men det här är inte den skräckenjagande krigsmaskin han tog över Europa med. De flesta av hans män är nya rekryter, helt ovana vid slagfält och långa marscher. Hans fiende däremot är rätt formidabel. Både britterna och preusserna har luttrats i de nästan oändliga krigen mot fransmännen och har erfarna ledare. De två arméerna möts den 18 juni 1815 i en liten belgisk by som heter Waterloo. Här avgörs Napoleons och Europas öde.
Det är ofta så med slag. Det är en mängd faktorer som måste stämma. Förutom det att man är skicklig eller har bättre vapen och så finns det alltid en turfaktor, eller för fienden en oturfaktor. Och här var oturfaktorn som bröt ner honom. Det var ett fruktansvärt skyfall dagarna innan över Brysselområdet. Där ligger en bit utanför Bryssel. Så att jorden blev helt uppblött och uppmjukad. Och det gjorde att det leriga fält, det var svårt att för trupperna att röra sig, både för män och för hästar, och för att inte ha de kanoner. Det blev väldigt bökigt att få ordning på det här. Och dessutom var Napoleons hälsa inte den bästa just då. Han var ganska sjuk. Sen var det också det att engelsmännen hade med Wellington ett infanteri som hade trimmats upp till mycket, mycket effektiv. Som då fick visa att de faktiskt var väldigt bra. Men de här dåliga vädret och Napoleons hälsa gjorde att han var inte till 100 när det började.
Slaget är långt, blodigt och länge står det och väger. Men till slut brakar preusserna in i de oerfarna fransmännen som kastar sina vapen och springer för livet. Napoleon är så chockad över förlusten att han blir helt blek i ansiktet och inte säger ett ord på över en timme. För andra gången på lite mer än ett år abdikerar han efter slaget.
Ja, han blev ganska knäckt faktiskt. Han har nu haft en lång serie förluster, en riktigt svåra förluster, och hans hälsa var inte riktigt bra. Så att han, det sägs att han fördes gråtande iväg, men det är möjligt att han gjorde. Men han var då knäckt alltså. Han förstod att det var slut.
Och den här gången hamnar han inte på Elba. Han placeras på en pytteliten avlägsen ö i södra Atlanten. Det är knappt mer än en slocknad vulkan och några fallfärdiga hus, omgivna av tusentals patrullerande engelsmän. Ön heter Santa Helena och blir Napoleons sista hem. Efter lite mer än 5 års fångenskap dör han här, förmodligen av magcancer, år 1821.
Och det berättas där, han var ju väldigt skicklig strateg och så. Så när han såg kikare ön ligga där. Så normalt när han såg ett militärt mål så såg han genast möjligheterna. Vi skulle göra så. Men han sa han inte ett ord, han bara gick in igen. Och han insåg att det här var omöjligt att ta eller fly ifrån.
Det är svårt att sammanfatta en person som har en så enorm inverkan på sin samtid. Napoleon skriver liksom om regelboken för hur man för krig. Han moderniserar också Frankrike på många sätt, som lever kvar än idag. Vissa hyllar honom som en upplyst despot och imponerande förnyare. Andra hatar honom och ser bara en maktgalen mördarmaskin som spred lidande och våld. Båda sidorna har förmodligen rätt. Vad man än tycker om Napoleon Bonaparte, är det omöjligt att blunda för hans roll i historien. Och kanske är det så svårt att få grepp om honom, eftersom en stor del av det vi får lära oss om den korsikanska generalen är inlindat i myter och propaganda. Kanske sammanfattar Napoleon det bäst själv. Historien är den uppsättning lögner vi alla kommit överens om. Du har lyssnat på Historien om Napoleon med mig, Blanda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger. Och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av
alla sjunger på svenska.
Svensk sommar. Mix Megapol.